Sådär, ja, mina vänner. Tyres Radio 91,4 MHz. Och vi bjuder på Kulturbordellen med mig, Niklas Wennergren, och min gäst, Josefin Roos. Välkommen så mycket, Josefin.
Tack.
Du är inte inbodd, Tyres, eller hur?
Jag känner mig ganska inbodd.
Du gör det?
Ja.
Hur länge har du bott här?
Sen 2005.
2005, ja, det är 15 år. Ja. Men ursprungligen så är du nerifrån någonstans.
Från Lund.
Från Lund, ja. Fin studentstad.
Ja.
Har du gått på universitetet?
Ja, fast inte där.
Du menar du på allvar? Ursäkta att jag skrattar.
Jag kom inte in i Lund, jag kom in i Stockholm.
Jaha, ja. Är det så?
Ja.
Men
det är svårt att komma in i Lund.
Ja, det är, ja. Jag förstår det. Okej, okay, men vad gjorde du efter universitetet då? Och, för jag vet att du har inte, det var inte riktigt bara raka vägen till Tyres efter det, eller hur?
Nej, efter studenten så flyttade jag till Spanien. Där jag var i 2, 3, 4 år. Och sen så började jag plugga i Lund efter det.
Var i Spanien flyttade du?
Jag flyttade först till Malaga, 96. Och sen så till Sevilla, Almeria, Marbella ett tag och Torrevieja. Så jag reste runt lite. Benidorm till och med.
Åh, det är min första utlandsresa.
Oj.
Klubb 33. Benidorm. Hade ryktet om som våra värst.
Ja. Så var det.
Ja, men så var det. Ja, och sen så hamnade du inte i Sverige igen, eller?
Jo, sen kom jag till Stockholm 99.
Jaha.
2000.
Mm. Men du var mellanlandet i London också?
Ja, men det var efter. Jag flyttade hit 2002 till 2003.
Mm, okej. Okay. Och vad gör man i London?
Min man bodde inte i London utan utanför i Essex i en liten by som heter Wivenhoe. Och där bodde vi 2002. Och då skrev jag min första roman som heter Heliotrop.
Ja, berätta lite om den. För den fick rätt mycket ros i bland kritikerna, eller?
Mm, det fick den. Nej, det handlade om en kvinna som bodde i Sevilla. Och den utspelar sig i Sevilla och handlar mycket om hur hon, hennes relation till staden. Och staden är som en av karaktärerna i boken. Jag har pratat med Åke Sandin om den faktiskt, tror jag.
Mm-hmm.
Jag tror jag har pratat med honom om alla mina böcker.
Det är sant.
Förutom den här då.
Förutom din sista, ja, som precis. Heter Svartsvala.
Ja.
Mm. Ja, det är man är ju alltid tvåa på bollen. Så är det ju naturligtvis. Men om vi ska friska upp lyssnarnas minne lite grann. Vad kan vi säga mer om dina övriga veckor? För du har blandat lite i genrer och sånt.
Ja.
Du skriver inte bara skönlitterärt eller hit och dit, utan du skriver även ungdomsromaner.
Mm. Jag har skrivit en ungdomsroman som utspelar sig i Tyresö som heter Om jag inte märks, som kom för 4 år sedan, tror jag. Det handlar om en tjej som går i 8:an, som går på Nybordaskola, som försöker orientera sig i sin sexuella läggning och i sin könsidentitet. Jag hade tidigare skrivit om platser som var hemliga för läsaren. Och nu vill jag vara lite mer bekväm och skriva om en plats som jag känner väl. Och därför är den baserad i Tyresö. I boken så finns det en rad platser som man känner igen. Och det var lättare att fiktivt röra sig i en verklig miljö, kände jag. Än att hitta på en miljö som inte finns. Så jag gjorde samma sak i min senaste roman Svartsvala som nyss har kommit ut. Den är helt baserad på platser som finns här i Tyresö. Så att om man känner Tyresö så känner man igen sig i romanen.
Jag tror att vi kan räkna ut att du inte har gått i Nyboda i alla fall. Men jag misstänker att du var där. Du gick dit innan du skrev boken, eller?
Ja, jag var faktiskt där och föreläste om boken i 8:an.
Men jag tänker på innan, för gör man det för att få en, går man dit för att få en känsla, typ som även som skådisar gör?
Ja. Men nu känner jag Tyresö så pass bra så att jag kan skriva om platser. Men det är klart att man går ut och tittar på färger och material på hus och så.
Mm.
Absolut.
Som egentligen inte någon kollar upp, men
det hoppas jag.
Ja, så kan det vara. Berätta mer. Hur kom det så att du kom hit då?
Det gick inte att få en hyresrätt i Stockholm. Jag försökte i flera år och till slut så dök den här upp i Tyresö. Det kändes som en evighet att åka hit från Stockholm första gången. 2005.
Mm.
Och jag var så glad att jag fick den. I Tyresö finns precis allt man behöver. Varje dag när jag går av, när bussen svänger in i Tyresö. För det är ganska skönt att jobba i Stockholm och ändå kunna åka hit. Så känner jag ett otroligt lugn. Att Stockholm är runt hörnet, men man behöver inte åka dit om man inte vill. För allting finns i Tyresö. Man kan bada, man kan fiska, man kan gå runt slottet. Man kan besöka djuren på bondgården i Alby. Man kan promenera och tälta i Tyresta. Och så kan man gå på bio och handla. Jag dansar här precis bredvid på Dance Factory. 2 dagar i veckan. Och när vi är klara här så ska jag gå på bio här på Forellen.
Vad är det du ska se?
Den heter... Det är Sofia Coppolas nya.
Oh, den satt jag och tittade på.
On the Rocks.
Nej, är det den idag?
Ja.
Men...
Du får hänga på.
Vi får se om jag hinner.
Ja.
Jag måste tänka mig för. Jag satt faktiskt och tittade på den senast igår och tänkte, fan, det där måste jag ju se. Det är med Bill Murray.
Ja, precis.
Och han är någon form av, som det stod i den recensionen jag läste, som en Pippi Långstrump-pappa eller något sånt där.
Aha.
Lite större än livet-person.
Okej. Okay. Jag har inte hört någonting. Jag ser allt med honom.
Ja, du gör. Ja, han är en fantastisk... Eller har blivit på äldre, ska man säga. En fantastisk skådespelare.
Ja.
Det är Broken Flowers och den här Vietnamveteran och bara var en sur gubbe, den var ju fantastisk.
Men jag älskar Måndag hela veckan.
Ja, mm. Ja, det är ju en tid. Det är också en bra film, det är det ju.
Mm.
Men jag vet inte, skulle man säga om lumparkompisar så lumparpolare skulle man kanske inte tycka att den var lika bra.
Nej.
nu har vi kommit lite från ämnet, kan jag tycka. Ja, hur kommer det sig att du kommer hit, du ger ut din första bok egentligen?
Mm, det gjorde jag faktiskt när jag bodde här och gett ut alla mina böcker.
Ja, det var det jag tänkte också. Är det så inspirationsfullt att bo i Tyresö?
Ja, eller det kanske inte har med det att göra. Men jag har gett ut 4 romaner och 2 barnbilderböcker.
Din senaste bok då, Svartsvala?
Den handlar om Lucia, som är en kvinna som får en hjärnblödning när hon är 26 och tappar sitt korttidsminne. Jag ville skriva om en människa som inte är tillhörig, varken i tiden eller i rummet. Det lever många människor i Sverige som känner att de varken tillhör den plats de ursprungligen kom ifrån eller den plats de lever på. Lucia är så. Hennes mamma kommer från Chile efter kuppen.
Mm.
Hon har en pappa som är svensk men som hon aldrig har träffat. Och hon får aldrig vara Lucia i skolan. Hon känner att hon är inte tillhörig i varken den chilenska kulturen eller i den svenska helt och hållet.
Mm.
Är
Lucia är det en fiktiv person eller någon du känner? Eller någon du kan identifiera?
Hon är baserad på många människor som jag har träffat. Absolut, det är hon. Jag växte upp i ett område i Lund med många människor som har flytt. Och här finns det också väldigt många människor som har flytt i Tyresö.
Jajamän.
Så jag har tagit inspiration från olika kvinnor som jag har träffat.
Mm.
Så jag har intervjuat en mängd människor som lever mitt ibland oss och som har flytt diktaturer, som har haft en pistol mot tinningen flera gånger, som har överlevt koncentrationsläger. De jobbar här, de lever här. Och jag ville skriva den här boken som en hyllning till alla de vänner jag har som vet mycket mer om vad tillhörighet betyder än vad jag själv gör. Och hur viktig tillhörighet är för jagets utformning. Och detta är ett viktigt tema i min roman, precis som tiden är. Vad har man för relation till tiden om man inte har något minne? Tid är ju bara ett annat ord för ljus, skriver jag på ett ställe. Om ljuset inte rörde sig så skulle inte tiden finnas. Så egentligen är tiden bara något som vi själva har hittat på. Och om man inte kan minnas, hur ser tiden då ut? Om man är ständigt fast i ett obeständigt nu, hur blir man då som människa? Det var det jag ville undersöka.
Ja.
Lucia är fast i sina impulser och passioner samtidigt som hon glömmer bort föremålet för sin åtrå. Hon har så väldigt bråttom att leva eftersom hon inte kan orientera sig i tiden och för att hon tror att hon ska få en ny hjärnblödning när som helst.
Det är en spännande intrig, tycker jag. Alltså, det är som att leva sin sista dag ungefär.
Ja, precis.
Att man har inget att förlora.
Och hur skulle man då leva?
Ja, exakt.
Vad skulle du göra?
Vi skulle inte sitta här i alla fall.
Nej.
Det är man ju ganska säker.
Exakt.
Ja. Vad skulle man göra då? Ja. Det är ju en fråga som man faktiskt måste tänka på lite mer. Fantastiskt spännande. Och det är lite, jag har ju själv gjort en operation i huvudet och har inte på något sätt tappat minnet, men jag har ju inte lika snabbt minnet, upplever jag det. Jag glömmer ju bort saker, jag kommer inte till möten. Mm. De är tokiga på mig på neurokliniken som jag gick på, eftersom jag missade alla mötena. Mm. För att jag inte kommer ihåg när de var.
Nej.
Så att det är ju liksom... Ja, alltså jag vet inte, man stör sig kanske inte på det så mycket. Jag stör mig inte så mycket på det, eftersom det inte är jag som blir lidande. Men det är ju irriterande att inte vara likadan som man har varit.
Mm. Ja.
Kan jag tycka.
Ja. Nej, jag hade tur, jag har faktiskt inga men.
Nej.
Så jag har haft en otrolig...
För du har också haft en...
Ja, jag fick en hjärnblödning när jag var 26. Så att jag har ju delvis utgått från händelser som har hänt mig själv. Och läkarna som är med i boken, de har... De finns på riktigt, allihop. Så jag vet inte hur de reagerar på det här. Jag tror inte de kommer läsa den i och för sig.
Nej. då får du skicka ett exemplar helt enkelt.
Ja, precis. Jo, men det har jag faktiskt gjort till en av dem. För att jag har ju blivit friskförklarad nu. Och han var helt fantastisk, han som gjorde min sista operation.
Mm.
Så jag är otroligt tacksam. Jag har dedikerat boken till mina läkare också.
Ja, okej. Okay.
Och jag har varit på Karolinska, vilket är ett fantastiskt och världsberömt sjukhus, för att det är så bra.
Ja, det är ju helt fantastiskt. Jag gjorde också min operation där och jag tycker ju hela miljön är helt makalös.
Ja.
Som det är. Sen så är det ju ett väldigt dyrt sjukhus, har vi förstått det allihopa. Men trots det så är det ju inte helt fantastiskt. Mm. När man ska ligga där en vecka eller något sånt, så är det ju eget rum, det är en matsedel, det är tv på rummet och alltså det blir som hemma. Och man mår ju faktiskt bättre av det. Men nu är vi också återigen från ämnet, för det var dig, Josefin Roos, som vi skulle prata om. Och du har med dig lite musik. Vad är det du har med dig, Josefin, för något? Någonting på spanska kanske?
Ja, precis. Det är Violeta Parra som skrev Gracias a la vida, chilenska, som skrev den och sen tog livet av sig. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve
ciudades y charcos, playas y desierto, montaña y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto.
Sådär, ja. Gracias a la vida. Och ni som kan lite spanska vet att det betyder jag vill tacka livet. Och det var alltså Violeta Parras som sjöng den. Och ni som har hört den på finlandssvenska vet att det är vem då som har skrivit, sjunger den? Arja Saijonmaa?
Ja, det var det.
Det var det ju. Så är det ju. Och jag sitter här med dig, Josefin Roos, och pratar om din nya bok Svart Svala, och du lyssnar på Tyresö Radio 91,4 MHz. Berätta lite mer om Svart Svalas intrig.
Mm. Det handlar om en tjej som är 26 år och som är uppväxt i Tyresö, som får en hjärnblödning, bara knallfall, och vaknar upp 3 veckor senare på sjukhus och minns ingenting nästan. Hon har jättesvårt att minnas vad hon åt för några timmar. Hon glömmer väldigt fort bort. Hon glömmer vad hon gjorde igår. Men hon försöker ändå att leva ett normalt liv, vilket såklart är omöjligt. Och jag vill undersöka hur man blir som människa när man inte kan minnas, som sagt. Och så träffar hon en man och de får ett barn. Och åren går, men hon känner att hon sitter fast i det här nuet och hon kan inte komma loss helt enkelt. Hon vill leva som vem som helst, och det går ju inte. Så en natt så träffar hon en man på bussen som hon blir stormförälskad i, och som får henne att vilja minnas, att dra i tiden igen, vilket såklart inte går. Och hon glömmer hela tiden att hon har ett barn, hon glömmer att hämta på dagis, hon glömmer att hennes man väntar där hemma. Och samtidigt har hon den här passionen med den nya mannen som blir hennes älskare.
Mm.
Mm.
Jag
får inte berätta för mycket. För
nej, det, vi ska inte. Nej, självklart inte. Glömt att lämna på dagis, eller hämta på dagis har man ju gjort. Men det har inte alls många gånger.
Nej.
Det måste vara en ganska jobbig situation för alla inblandade, kan man väl säga.
Ja, precis. Jag ville skriva en roman som hade de 3 viktiga pena: poesi, politik och porr. Så jag har gjort en salig blandning där, och jag tycker att jag har fått in alla delarna ganska bra. Att det är lite snuskigt, och det finns ganska mycket politik i och med den här chilenska gemenskapen som hon tillhör. Och så är det ett poetiskt språk som jag är väldigt glad att jag har lyckats tillverka alldeles själv. Faktiskt.
Ja.
Och jag har fått fina recensioner för det. Jag är jätteglad för det.
Har du varit i Chile?
Jag var där förra året. Precis, ja. Nu, faktiskt för ett år sedan. Och det är ett fantastiskt vackert land. Det är det första taxichauffören sa: åh, Greta Thunberg, hon kommer från Sverige.
Ja.
Vi har inte haft vatten i Rio Mapuche sedan flera år tillbaka. Att det är klimatförändringarna märks i Chile.
Ja.
Och vattnet är privatiserat.
Okej.
Det är ett sorgligt land. Det är otroligt stora klyftor mellan människor. Hälften av alla chilenare tjänar mindre än 5300 kronor. Pensionen ligger på 2700 kronor. Och det är jättedyrt där. Det är dyrt att dricka kaffe. Man måste ha en bil för att kunna röra sig fritt. Och det är nästan som i Sverige, priserna i Sverige. Och sen så tumultet bröt ut i Chile 2 veckor efter att jag hade åkt därifrån. Och sen dess har det ju varit kaos.
Mm.
Och det är fruktansvärt.
Vad upplevde du i Chile då, mer än de här enorma klyftorna och det här? Vad var det du fick uppleva, och vad var det du var ute efter att uppleva?
Jag ville framförallt leta efter saker som jag kunde ha i boken och sen att den skulle vara mer trovärdig om jag hade varit där, såklart, att jag visste vad jag pratade om. Men otroligt vänliga och generösa människor som jag träffade. Och jag var i Valparaiso en dag, jag var i Nerudas hus.
Ja.
Så att jag fick ju väldigt mycket kultur med mig hem, kände jag.
Är du en sån som åker till författar? Ja. Boningar om du är utomlands.
Särskilt Neruda.
Ja.
Fantastisk.
Mm. Det är han. Om vi ska lämna Chile och återgå till hemmets lugna vrå, Tyresö. Var finner man litterära miljöer i Tyresö? Vad är inspirerande ställen för dig?
Jag tycker att alla miljöer kan vara intressanta om man skriver om dem på rätt sätt. I Svartsvala så finns skomakaren med, till exempel. Och biblioteket finns med, Tyresö slott.
Är det den nuvarande skomakaren?
Ja,
eller?
Det är det. Mm. Det är skönt när karaktärerna rör sig inom sin hemmiljö. Man kan bara gå ut och titta på vilka blommor som växer där, eller vilken färg det är på husen och vilket material de är byggda av. I mina andra böcker har jag fått skapa en egen värld. Och det är skönt att kunna luta sig mot verkligheten istället för en fiktiv värld. Jag älskar Tyresö, jag älskar att leva här. Även om jag nu tycker att det byggs alldeles för mycket på samma ställe. Så att vi som lever i Bollmora blir som, vi blir av med varje gräsplätt runt omkring oss. Det finns också en samhällskritik i Svartsvala om just hur vi lever i ett alltför materiellt och stressat samhälle. Där vi har förlorat våra fundamentala livsbehov. Och man säger att man bygger för att folk ska ha någonstans att leva, men det är ju inte alla som kan leva där. Jag har stått i Tyresö bostäders kö i 12 år och deras nya lägenheter är otroligt dyra. De som Wallenstam har byggt, det kostar 15-16 tusen. Så att det stämmer ju inte att man bygger för att folk ska ha någonstans att bo, utan det är för att vissa ska ha någonstans att bo, känner jag.
Ja.
Det är inte många som har råd att bo där.
Nej, det är klart. Mm. Det är ju... Det är ett annat bra sätt att hålla en politisk makt, behålla en politisk makt, att man har vissa personer med en hög inkomst som flyttar hit. Tycker jag. Du pratar om förlorat det fundamentala vad sa du egentligen?
Livsbehov.
Ja, så var det. Berätta vidare, det är lätt intressant, tycker jag. Vad är det vi har förlorat? Tycker du?
Jag tycker framförallt som Lucia att sträcka oss efter nuet och se vad händer just nu runt omkring oss. Att inte skynda förbi det som är viktigt. Och att titta upp, titta på flyttfåglarna. Fåglarna är en väldigt stor del av romanen, att hon vill leva som en flyttfågel. Eller hon tror när hon är liten att det heter flyktfåglar eftersom hennes mamma har flytt.
Jaja.
Och hon ser att fåglarna också flyger. Aristoteles trodde att fåglarna förvandlades som hösten och våren eftersom det var olika fåglar på hösten och på våren. Men eftersom han inte förstod att de reste runt jorden. Så han trodde att de förvandlades. Och det finns många teorier genom åren. Det fanns en engelsman som trodde att de övervintrade på månen. Att alla flyttfåglar övervintrade på månen på vintern. Så att hon vill också vara fri från gravitation och studera fåglar. Och fåglar är ett väldigt viktigt tema i min bok. Att det finns massor med olika fågelreferenser. Och när man studerar fåglar så tänker man också på att de är som vi på många olika sätt. Men ändå inte. För att de behöver inte tänka så mycket som vi gör. Och det kanske är bättre att gå på impulser ibland. Eller att i alla fall inte snöa in sig för mycket på sina tankar. Jag vet inte.
Ja, makes sense. De har ju varit med ett tag.
Ja, precis.
Jag menar, de härstammar väl från dinosaurierna.
Ja, men precis.
Så att de kanske har bättre koll på det där än vad vi har. Om du skulle försöka skapa dig inspiration i Tyresö, vart åker du då?
I Tyresö?
Ja, bara där. Det...
Ja, jag ska aldrig skriva om någon annan plats. Där jag går ut i skogen bara. Det finns så himla många vackra ställen i skogen här. Men om jag skulle åka, nu behöver man inte åka någonstans längre.
Får man inte åka?
Nej, man får längre. Inte och man behöver inte för att allting finns inom räckhåll ändå. Ja. Så att jag känner mer och mer att jag har rest färdigt faktiskt. Mm. Det är ganska skönt på något sätt. Ja. Den här karantänen som den här icke-självvalda karantänen som vi lever i.
Mm. Om du skulle välja miljö då? som du skulle kunna använda i ditt författande? Vad tycker du det finns för någonting att hämta här i bygden?
Nu har jag ju skrivit om Tyresö och nu vet jag inte vad nästa kommer att handla om. Utan jag vaknar en morgon och vet ungefär vad nästa bok kommer att handla om. Och jag väntar på att den morgonen ska komma. När jag väl börjar skriva sen så blir jag som besatt av min text och skriver överallt dygnet runt. Jag går upp 3-4 på morgonen och skriver, och jag skriver på bussen och jag skriver på handen och på alla små kvitton jag har i väskan. Men just nu så har jag en lugn period när jag försöker lägga den här boken bakom mig för att jag ska kunna börja på ny. Så jag vet inte vad nästa kommer utspela sig faktiskt.
Men det är inte så att man samlar på sig lite idéer om att det här huset, det vill jag ha med i en bok. Eller den där gubben med den mustaschen, han passar som en skurk eller något sånt där.
Som Strindberg ungefär, som knyckte lite här och där. Nej, men man får ju inspiration av vad folk säger och vad de gör och vad de tycker och tänker och hur de ser ut och platser. Men det är framförallt historien som är det viktiga, känner jag, att jag måste hitta en bra historia nu för att fortsätta skriva.
Mm. Du berättade tidigare för mig att du är väldigt förtjust i Strindberg. Eller har ett lite tvegat förhållande till honom.
Jag läste hans böcker som tonåring. Och jag älskar hans sätt att berätta. Jag tycker han är kanske inte en så stor filosof, men han är en fantastisk berättare. Och han får en del kängor i min bok också, att han hade så svårt för att förstå sig på kvinnor och svårt att förstå sig på dem, kanske inte rätt sätt att säga, för att han har porträtterat vissa kvinnor på ett väldigt fint sätt, men hans böcker om äktenskap till exempel, det är katastrof att en man och en kvinna skulle kunna vara ihop och vara lyckliga, det går ju bara inte. Och det är också en sak som jag vill undersöka i Svartsvala, att hur kärleken ser ut och att den kan se ut på olika sätt.
Mm.
Så Strindberg har jag en livslång relation till på gott och ont.
Ja, kanske tur för honom att han är död.
Ja, kanske.
jag tänkte vi ska runda av lite här. Har vi glömt någonting eller?
Ja,
det säger bara alla nej på, vad härligt.
Jag kommer signera Svartsvala i Tyresö bokhandel den 27 november mellan klockan 4 och 6. Och jag hoppas att det blir på coronasäkert avstånd då. Men ni får jättegärna komma och säga hej.
Det tycker jag att alla som åtminstone lyssnar på det här programmet eller åtminstone lyssnar på Tyresöradion ska göra. Och hoppas också att det kanske blir något författarbesök från dig nere på biblioteket.
Mm. Det skulle vara jättekul.
Ja.
Men som sagt, det är corona, det är svårt. Allting har blivit inställt och det blev ju, den här hösten har inte varit som jag hade hoppats att den skulle vara. Men det kunde varit värre. Det finns de som har det värre. Jag har inte haft corona än.
Inte jag heller.
Så jag får vara tacksam för det istället.
Det ska man ju vara. Det ska man ju vara. Men det är ganska mycket inkomster som försvinner för din del.
Ja, det är
för,
det.
På grund av de här förfallen. För det är ganska mycket sånt man får...
Man lever på. Ja, det är det. Det är jättetråkigt.
Mm.
Men det kunde varit värre som sagt. Vi är inte sjuka i alla fall.
Det kan alltid vara värre som man brukar säga.
Ja.
Du ska ha tusen tack, Josefin. Du har lyssnat på Tyresöradion 91,4 MHz och programmet Kulturbordellen. Och vad har vi mer för musik?
Mm. Jag har också önskat att få höra Regndroppspreludiet av Chopin som min pappa brukade spela för mig varje kväll innan jag skulle somna på pianot.
Ja, och jag som har fuskat lite, du har ett ganska intressant pappa. Det var inte liksom, det är inte vem som helst.
Nej.
Han var någon form av...
Sveriges mest citerade kemist.
Wow.
Ja, han satt i Svenska Akademin, höll jag på att säga.
Nej.
I Vetenskapsakademin.
Ja, just det.
Precis, där kunde det bli lite riktigt fel.
Ja. Och varför är han Sveriges mest citerade kemist?
Jag vet inte. Jag förstår ingenting av vad han jobbar med. Absolut ingenting.
Vet du vad han gör? Är det någonting han har uppfunnit? Eller hitta på eller några speciella saker?
Ja, det är det. Det är massor med
saker. Det är det, fast det vet inte du vad det är.
Nej, det vet jag inte.
Underbart.
Jag vet knappt hur en elektron ser ut. Nej. Men han uppfann ett system, ett datoriserat system, hur man ska se hur molekyler rör sig. Usch, jag tror inte jag vågar prata om det här.
Det där får vi ta nästa gång du kommer hit, för det hoppas jag att du ska göra fler gånger.
Uh-huh.
Och då så tar vi och lyssnar på den här fantastiska Chopin-låten som din pappa spelade, som spelas av Inger Wikström.